Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Den här morgonen så tänkte jag ta med oss i det som är kyrkoårets tema. Kanske vi inte alltid är medvetna om, men de flesta kyrkorna i Sverige samlas varje söndag till ett tema. Och det finns bibeltexter man kan utgå ifrån. Och temat den här veckan är enheten i Kristus. Och i relation till det så finns det en text från Gamla testamentet. En från Jesu evangelium och hans liv. Och sen också då en från ett brev. Och jag läste ju från Filipperbrevet här för en stund sedan. Det andra kapitlet och de fem första verserna. Och de kommer vi återvända till. Och vi kommer också få höra två stycken avsnitt från evangelierna. Men innan vi landar in i själva texten som beskriver någonting om vad det innebär att vara förenade i tro på Jesus och efterföljelse av honom. Så ska jag försöka ta med oss på lite olika tankar kring det. Och se hur det slår an i våra liv. För jag tänker för mig själv den senaste veckan så har, tycker jag, fokus på just det där med vad är det vi menar när vi pratar om enhet i tron på Kristus. Vad är det vi ska samlas kring och vad är det som ska förena oss och som vi ska vara ett i när det kommer till tro? Ja, men den ena saken som fick mig att fundera på detta, det var utifrån en undersökning som Akademi för ledarskap och teologi som jag jobbar på deltid har arbetat med. Där vi har kopplat på oss på en stor undersökning om hur svenskar tänker kring olika saker. En survey-undersökning. Den har funnits i många år och vi kunde köpa in oss på lite frågor in i den undersökningen som skulle hjälpa oss att fundera över en del av de saker som berör oss. Och det kommer en rapport nu inom de närmaste veckorna. När jag har varit med och korreläst den och gett respons på den internt så var det någonting som jag ska säga som ni får läsa mer om sen om ni är intresserade av. Men det är i Sverige. Så bland de som identifierar sig som kristna, som själva fyller i, jag är kristen. Så är det bara en minoritet av dem som säger att de tror på Gud. Bland de som själva fyller i, jag är kristen, fyller också i på andra frågor att de inte tror på Gud. Väldigt få av de som identifierar sig som kristna läser överhuvudtaget på Bibeln eller går till gudstjänst och firar någon form av gemenskap kring sin tro. 45% av de som svarar att de tror på Gud ber aldrig till Gud utifrån vad de själva svarar. Så vad menar vi och tänker vi då kring kristen enhet? Du kanske också har fått upp i ditt flöde att det hos en del kristna i vår tid finns en starkare och starkare längtan att det landet som de själva bor i, var det nu befinner sig i världen. Det kan vara olika platser, det kan vara Sverige, det kan vara vilket annat land som helst. Så finns det en ökad längtan bland en del i alla fall. Att den landet som de bor i, den nation de bor i, ska strömlinjeformas i relation till det kristna evangeliets budskap. Utifrån i alla fall deras tolkning av kristen tro. Och att nationens liv ska präglas av deras kristendomstolkning i beslutande organ. Det här är ju ingen ny idé, utan den har ju funnits och formats fram under historien. Och vi ska strax, jag kommer tvinga er, så länge ni är kvar i lokalen, att följa med på en liten historisk odyssé hur det där har gått till. Men den senaste veckan har ju en del av de här frågorna kring kristen tro och vad vi ska enas kring aktualiserats för mig i mitt Instagram- och Facebook-flöde, sociala medier. Kanske har det varit så för dig också. Och allting började med en fruktansvärd händelse för någon vecka sedan i USA när en kristen, högerpolitisk influerare sköts ihjäl när han var på ett campus i Utah och debatterade med meningsmotståndare utifrån sin kristna tro och sin bild av det och sina kristna värderingar. Han argumenterade för sina åsikter där, och det är fruktansvärt förstås att någon överhuvudtaget ska mördas när man är överhuvudtaget var som helst i ett samhälle. Kanske har det kommit upp i ditt flöde. I alla fall har det varit tydligt när man följer nyhetsflödet att den händelsen har landat in rakt in i det som är amerikansk politisk verklighet och påverkar beslutsfattande och händelser på den nationella nivån. Bortanför egentligen det som pågår i olika kyrkor en vanlig söndag eller en gemenskap av troende. Och jag vet ju inte hur det var för dig eller har varit för dig den här veckan, men jag själv hade inte hört talas om Charlie Kirk, som han hette, som blev ihjälskjuten innan det här kom upp i nyhetsflödet efter hans död. Det visar ju en sak. Han fanns inte i min AI-genererade bubbla av information som möter mig när jag öppnar Facebook och Instagram. Kanske fanns han i din, eller inte, eller finns nu efter den här händelsen hos dig som det gör också hos mig. Ni vet ju den här AI-bubblan som genereras av sökmotorer utifrån vad vi själva är med och tittar på. Så får vi ju mer och mer information i den riktningen som vi redan har sökt oss till. Sociala medier funkar ju på det där sättet, och om du inte ens har hört talas om den här händelsen utan fortfarande ser kattvideos eller matvideos eller trädgårdsvideos enbart, så finns du i den bubblan. Och det finns andra bubblor som man kanske vill gå in i eller kanske inte. I alla fall för mig så blev det att kommentarer rullade in. Väldigt olika bilder om personen som hade dött lyftes fram i olika korta klipp och korta liksom slogans åt olika håll. Helt motsatta bilder förmedlade av människor i mina flöden med en kristen bekännelse. Motsatta hållningar. Från att hyllad som en godgärda pappa som värnade yttrandefriheten och mötte andra med rakhet och tydlig kristen bekännelse, en martyr för sin tro å ena sidan, och andra sidan en berättelse om en människa som debatterade men inte alls egentligen var intresserad av att lyssna på den han pratade med. En hatpredikant med rasistiska budskap som rimmar dåligt med vem Jesus är. Två helt olika berättelser berättade av kristna bekännare i min AI-värld. Hur har det sett ut för dig i din AI-värld i förhållande till det? Jag slås av hur de här bilderna går ju också förstås till ytterligheter. Och nu har inte jag sprungit ner i alla kaninhålen som finns, som man säger, i relation till den här berättelsen. Men ni vet, när det blir ännu mer av ytterlighet och hat och förakt mot den som inte håller med mig uttrycks och de andra förkastas och skjuts ifrån. Har ni sett det i det här flödet hos er? Och vi kan ju ta egentligen vilken fråga eller åsikt eller berättelse som helst som har en förmåga att dela upp oss kristna i olika läger. Om jag bara säger två platser i vår värld. Israel och Gaza, så vet ju ni också att kristna hamnar i väldigt olika förhållningssätt. Där man tar ställning till nutida storpolitik och säger detta är sant kristet. Från två helt olika håll. Och så följer i mitt flöde där jag läser de sakerna, emojis, sådana här smileys eller tummen ner eller arga gubbar. Snabba åsikter för och emot. Och så skapas det i mig, jag vet inte hur du känner när det här drabbar ditt Instagramflöde eller Facebookflöde eller var du nu befinner dig på, TikTok. Vad som händer i ditt liv. Men det är precis som att det kommer en skarp fråga till mig som jag känner mig tvingad att besvara. Håkan, ta ställning nu. Var står du någonstans? Vad är sant kristet i detta? Är du där eller är du där? Eller är du så där lite lagom svenskt i mitten? Och så tvingas man liksom fram till att försöka ta ställning till saker som jag ofta inte har någon aning om. Och i den här situationen har jag inte valt att dyka ner eller försöka skapa mig en så mycket tydligare bild. För jag tänker inte riktigt att det är där som ska vara mitt huvudfokus eller min fråga att ställa mig på den ena eller andra platsen just nu. Så vad tänker vi om enheten i Kristus? Ska det alltid sorteras ner till ett tydligt ja eller nej, ett tydligt för eller emot? Och om jag värnar enhet så måste jag alltid kunna säga här står jag. Det här tänker jag, det här tycker jag. Och den som inte tycker det är nog förmodligen inte lika sant kristen som jag själv. Känner ni igen någonting av det jag säger? Att det är lätt att dras med i alla fall. In i den bubblan där man måste ta ställning. Att det innebär att uttrycka enhet i Kristus, det är att trycka på gilla-knappen, ställa sig bakom det ena eller andra. Och det här blir, tänker jag, viktigt när vi pratar och funderar kring enheten i Kristus en stund. Jag är övertygad om en sak, och det kan jag säga och avslöja med en gång. Kristen enhet handlar inte om att du och jag måste hålla med om allt andra som en person med kristen bekännelse tänker och påstår. Vi behöver inte hålla med och vi behöver inte heller alltid hålla emot. Så vad menar vi då med kristen enhet i så fall? Om det inte skulle vara ett särskilt åsiktspaket som jag behöver ladda ner. Kring allt vad livet handlar om, alla åsikter som jag möter. Nu ska jag ta med er på en snabb tidsresa i kristen historia. När lärjungarna först drabbades av berättelsen av Jesus, fick sina liv förvandlade och sa ja till honom och började följa med, män som kvinnor. Och vi har ju läst de senaste veckorna i den första serien den här terminen om kvinnan vid Sykars brunn och lärjungarna som svarade ja på efterföljelsens kallelse för att upptäcka vad Jesus sa om livet och vad det innebär. När de tog rygg på Jesus och den här första kyrkliga rörelsen växte fram efter Jesu död och bekännelsen av hans uppståndelse. Att hans liv, Guds liv, segrade över döden och över allt ont. Så var kyrkan en gemenskap av troende i olika städer och byar som ofta utsattes för förtryck. Och framförallt var de en rörelse som den baptistiske teologen Miroslav Volf säger inte var någon aggressiv sekt. De önskade aldrig att trycka på sig sitt rike och sin förståelse av Guds rike på världen som fanns runt omkring dem. Utan de ville leva troget till Gud och de värderingar som Gud och Guds rike talade om. Och de ville bjuda in andra människor och göra samma erfarenhet. De hade ingen längtan efter att göra mot andra det som de inte ville ha gjort mot dem. Är ni med på den? De ville inte mot andra göra saker som de människorna inte ville ha gjort mot dem. Det vill säga, de hade ingen idé om att deras tro skulle utgöra en totalitär agenda. Utan snarare var en gemenskap för ett alternativt sätt att förstå och leva livet i deras sociala sättning. Så som livet i det samhället där de just då befann sig i hade. Och förvandla det samhället på de sätt de kunde från insidan ut. Genom att själva leva ut trons liv. Vittnesbördet om den Jesus som hade förvandlat deras liv. Så beskriver han den första kristna idén och gemenskapen när den växer fram. Leva för Jesus och förvandla livet i det samhället den träder fram som kunde se så olika ut. Med just vittnesbördet om att andra också kan följa honom. Och skiftet brukar man säga sker i kyrkans historia när Konstantin, kejsare i Rom, bestämmer sig för att ena sitt rike och väljer ut kristendomen som den enande faktorn. Och vi har ju det här året firar vi ju 1700 år sedan det nicenska konciliet där man fastslog en av kyrkorna i världshistoriens gemensamma bekännelse som samlar upp tron och centrum. Vad är det vi bekänner oss till som kristna? Det var Konstantin som samlade ihop biskoparna över den då kända världen för att försöka få dem att ena sig och uttrycka sin tro klart och färdigt så att den också kunde läggas som mall för alla invånare i riket. Och vid den här tiden så kommer det innebära att det som är kyrkans liv och den politiska makten gifter sig för första gången i kyrkans historia. Inte i världshistorien, för alla riken har haft någon religion som de har utövat sin makt utifrån. Men nu blir det en del av också kyrkans berättelse. Och utifrån det så kan vi följa i historien hur kyrkorna tar lite olika vägar. Nationer kommer ställas mot varandra. Och när kyrka och stat har väl gift sig så kommer det på plats efter plats i våran världshistoria innebär också att det som blir den kristna bekännelsen knyts till ett visst folk, en ras, en födelseplats, ett folkslag eller en nation. Som påverkar hela förståelsen av vad kristen tro handlar om. Det är vi i den här nationen, i det här folket mot de andra nationerna och de andra folken. Och genom kyrkans historia, för dig som har läst vanlig mänsklig historia så ser du att riken ställs mot riken. Och genom historien så kan vi följa hur den lutherska kyrkan, när den växer fram på 1500-talets reformation så kommer politiska makthavare ansluta sig antingen till att hålla fast vid den katolska läran eller att öppna sig för den lutherska reformatoriska läran. Och sen gå i krig mot varandra, motiverade utifrån den sanna, enda kristna tron. Vi såg det i kriget i Jugoslavien när kroater med katolsk härkomst och serber med ortodox tro står på motsatta sidor och för krig mot varandra och präster välsignar trupper innan dödandet. Och du kan se det genom hela historien. När svenska lutheraner på 16, 17, 1800-talet utövar krig i Europa gör de det välsignade av kyrkan i sammangift med den svenska staten. Plats efter plats genom historien där nation och kyrka blir en och samma sak kommer alltid innebära att kyrkan blir en del av våldet över andra människor och att påtvinga sin egen övertygelse på andra just genom våld. Och när jag tänker på det så är det ju inte så svårt att föra över den berättelsen på det som många av oss tänker är svåra omständigheter att växa upp som kristen eller bli kristen i ett land som Iran, en islamisk stat. Styrd av religiösa ledare som sätter agendan för vad man får tänka och tycka inom staten. Och utöva förtryck både av religiösa grupper, muslimska religiösa grupper som har en annan syn än statens syn. Eller då de som blir kristna. Förföljelse av de som uttrycker sin tro på Jesus och konverterar från islam till kristen tro. Den gruppen i Iran blir inte välkomnad i de historiska kyrkorna som också finns i Iran, för de är knutna till bekännelsen av Jesus och sin etnicitet. Jag är född kristen, därför är det vi som är de kristna födda i den här gruppen av kyrka. Här är inga före detta muslimer välkomna som bekänner sig nu till Jesus. Tron, nationalitet, etnicitet, sammangifta. Och så växer de där dolda församlingarna, underjordsförsamlingarna fram. Där människor möts till bön, bibelläsning. Där kvinnor också blir ledare. Och det är väl ett av de där kännetecknen också på den religiösa makten, gifter sig med staten, att kvinnors rättigheter ofta blir förminskade. Utöver andra yttrandefrihetsfrågor. Men i de underjordiska församlingarna, de som ber, läser Bibeln tillsammans, förvandlas i sina liv av Jesus, där är det många kvinnor som leder. Och i frihet, precis som den samariska kvinnan i Johannes 4, går in i staden och berättar om den Jesus som har förvandlat deras liv. Så när vi kommer till Sverige och Sveriges utveckling så ser vi ju, om du läser i den svenska kyrkohistorien eller bara historien, hur kyrkan, gift med staten, förtryckte de som började upptäcka tro på ett annat sätt än vad staten sa. Och vi ser det redan på 1700-talet när influenser från Tyskland och förnyelserörelser kring tro drabbar den svenska kristenheten. Och präster börjar delvis omformulera trons budskap att det inte bara är ett medärvt arv som nationssvensk, utan det har med trons innehåll att göra. Den ska förvandla ditt liv. Det ska vara en personlig tro av bekännelse där ditt liv sträcker sig efter Jesus och vill bli förvandlat av honom. Och kungen utfärdar förordningen, konventikelplakatet, som förbjuder människor att mötas och föra de samtalen i sina hem om inte en präst är närvarande. Det är slut med bön och bibelläsning på egen hand. Och så kommer 1800-talets utveckling med tryckarkonsten tar fart och förenklar spridandet av skrifter. Och de väckelsetroende kristna som finns ute i landet, de börjar dela de här skrifterna med varandra. Och man rundar konventikelplakatet och förbudet att samlas genom att skicka ut eller gå ut några stycken som bokförmedlare. Man tar med ett gäng biblar, ett gäng skrifter om vad tro handlar om. Och så knackar man på människors dörrar i olika byar och städer. Och säger, jag har lite böcker att försälja, jag välkommen in. Ja, varsågod. Och då föreläser man om innehållet i skrifterna. Talar om tro utan att prästen är närvarande. Och genom hela den här historien så kan du läsa om människor som fängslas, bötfälls för sina handlingar. Och så tar det fart ytterligare med väckelserörelser under 1800-talet. Som är med och utmanar maktens och religionens kontroll över människors förmåga att tänka, be och söka Gud tillsammans i gemenskap. Den första baptistförsamlingen bildas 1848 efter att 5 personer döps. Han som är med och leder den församlingen döms till böter vid flera tillfällen. Och efter att ha blivit dömd tillräckligt många gånger så beslutar Göta hovrätt uppe i Göteborg att landsförvisa honom som svensk medborgare till ett annat land. Så man sätter honom på en fångtransport och kör honom ner till Köpenhamn av alla platser där man släpper av honom. Böter, fängelse, förtryck är alltid, verkar det som, i följdspåren när nation och kyrka gifter sig. Det blir en dålig frukt. av liv. Det blir begränsande att be, tänka och söka Gud. Och den här församlingen är baptistisk med stolthet på det sättet. Att stå i en tradition av ett samhälle där människor ska få läsa, tänka, be tillsammans. Och söka Gud. Formulera sig tillsammans i bön. Ta gemensamma beslut. Och det var det som hände i de första baptistiska församlingarna. Där var kvinnor som inte hade rösträtt i samhället. Där var ogifta och gifta kvinnor som i samhället var förbjudna att ta egna beslut. Utan antingen stod de under sin mans herravälde och beslutsfattande. Eller någon äldre manlig släkting eller sin pappa. Och steg för steg så flyttade sig det svenska samhället. Bland annat på grund av baptisternas utmaning och andra rörelsers utmaningar av det här. Till att kvinnor får rösträtt också i samhället. Långt senare i och för sig, 1921. Men får mer och mer friheter utvecklade under 1800-talets slut. Att få rätten att tala i sin egen sak. Och 1921 när kvinnor får rösträtt så får också de gifta kvinnorna ta egna beslut i förhållande till samhället. Fram till dess var det deras make. Den där frihetsrösten kommer bland annat från baptister som i sina möten ber, samtalar och tar gemensamma beslut. Kvinnor som män, fattiga som rika. Fattiga får ju först rösträtt långt senare i Sverige än 1921. Jag tror det är någon gång på 40-talet som även de som lever under försörjningsstöd som det heter idag får sin rösträtt. Kyrkan gick före. De här gemenskaperna av troende berörda av Jesus gick före. Och det är långt i våran historia. Vi är långt ifrån en kristen tro som drömmer om att nationalstaten ska vara kristen och på det sättet utöva förtryck av andra och tvinga sina åsikter på andra. Vägen som evangeliet öppnar, som vi läser det här, är en annan, en längtan över att nationen ska utöva precis det vi tänker, ber och litar på. Däremot öppnar den ju upp för det fantastiska möjligheten för dig och mig att leva trons liv i efterföljelse och säga: Jesus, den du är, det du säger, det du vill med mitt liv, det ska få ta plats och förändra mitt liv. Det du säger, Jesus, att ditt rike är inte av den här världen, Johannes 18:36. Ditt rike är inte av den här världen, eller mitt rike är inte av den här världen, sa Jesus. När han pratade med Pilatus och står just inför den romerska makten som kommer döma honom till döden, så säger han: mitt rike är av ett annat slag. Det är på ett annat sätt, och det är just det som Paulus bjuder in genom läsningen av Filipperbrevet. Oss som troende in i det annorlunda riket som inte tvingar på sitt liv på andra mot deras vilja, utan som lever ut trons liv med värme och hängivenhet och ser hur det där kan förvandla andras liv och också de platserna där vi lever. När Paulus skriver till Filippi så är det ganska intressant att han speglar just den där motsättningen med vad vi tänker om vårt medborgarskap. Filippi var en romersk koloni i Grekland. Väl? Eller är det Turkiet? Ja. Nej, men det är Grekland. Är det Turkiet? Trygg, du läser ändå teologi. Ja, det spelar inte så stor roll. Någonstans i Europa. Inte nära staden Rom. Det är en romersk koloni på ockuperad mark, och romerska soldater som hade tjänstgjort i armén, de fick möjlighet, vart var det någonstans nu? Grekland. Ja, det var väl det jag visste. Nej, det gjorde jag ju inte. Men romerska soldater som hade varit i den romerska armén, när de hade tjänstgjort färdigt så kunde de erbjudas medborgarskap emellanåt. Och också en plats att slå ner sina bopålar på. Så Filippi var en stad av före detta soldater i väldigt stor mängd som hade fått den platsen att bo på. Så deras medborgarskap var så tydligt att den där livsförvandlingen från att ha varit utan medborgarskap, utan röst i sitt samhälle, genom militärtjänst, genom att tjäna staten Rom, få den rösträtten och den platsen att bli trygg i sitt land. Få sin mark och få sitt liv fritt. Och nu har Jesus kommit in i deras liv. Och Paulus börjar ställa frågor till dem om var de djupast sett har sitt medborgarskap någonstans. Är det i förhållande till Rom som har gett dem friheten och nu gett dem medborgarskap? Eller är det hos den Jesus som har kommit med sitt annorlunda rike och gett dem sitt rike att leva? Och han målar upp bilden av det annorlunda riket, och vi ser ju en glimt av det i den texten jag läst, som jag läser nu en gång till. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. När vi hör de här orden så innehåller de ingenting av maktutövande. Inte i alla fall i den formen vi tänker oss statens makt över en befolkning. Inte att delta utifrån ett maktutövande som kommer innefatta något av våld mot den som man möter. Utan det är den tjänande makten som kommer fram med Jesus i centrum och Jesus som förebild. Och han börjar, om det alltså finns tröst, och det här är ett retoriskt sätt att säga, det finns ju tröst hos Kristus. Det är ju så här, tillsammans vet vi allihopa att vi har fått tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Vi vet att det finns ömhet och medkänsla. Det är hela det som livet i Guds rike som har börjat beröra våra liv. Att det finns en Gud som möter oss med värme. Som förvandlar våra liv utifrån det som har varit vår synd och vår smärta och livskamp. Och säger välkommen hem in i Guds barmhärtighet. Ett förvandlat liv som förvandlar hela dig. Fortsätt nu att ta rygg på den Gud som är sån. De här orden, tröst, uppmuntran från kärlek, gemenskap från anden, det är ju beskrivningar om hur den Gud är. I sin blick och sitt bemötande av oss människor. Och det Paulus manar oss till, vill vi vara i den efterföljelsen? Ja, men ta, som det står i slutet av versen, låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Sån han var. Det är det ni ska ta rygg på. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Och då är ju enigheten i tanke och sinnelag inte någonting som du och jag kan koka ner till särskilda regler att förhålla oss till. Eller att vi skulle se på alla beslut i vardagen på exakt samma sätt. Utan enigheten är den berättelsen om vem Jesus är. Sån är han. Barmhärtig, ödmjuk, kärleksfull. Det är den Jesus vi bekänner oss till. Han kommer inte med sitt evangelium med våld. Han kommer med som en inbjudan in i Guds rike. Och det är det vi har att ta rygg på. Det är den berättelsen vi inte ska förändra eller krångla till eller göra något annat av. Och koka ner till att vi inte får pröva våra tankar. Inte får ha samtal runt fikaborden. Att vi ser på olika saker på olika sätt. Att vi kanske har olika idéer om hur samhället i stort ska styras. Eller hur vi vill fatta beslut i olika vardagsfrågor som berör våra liv. Men en fast övertygelse att vi håller samman för att Jesus gör all skillnad i våra liv. Oavsett vilka vi är så har han mött oss med sin barmhärtighet och värme. Och den där trösten och den där sättet som Gud visar sig på för oss i vår värld. Det är någonting som skulle ta sig uttryck i våra mellanmänskliga relationer, i vårt möte med andra. Guds tröst, Guds uppmuntran, Guds kärleksfulla handlingar tar sig uttryck i mellanmänskligt liv. I församling och ut från församling in i den här världen. Och det är därför Paulus råd i Filipperbrevet riktar blicken inte mot vad andra borde göra, utan vad vi själva kan leva. Så in i gemenskapen när Paulus ska ge rådet, hur ska vi nu ta oss an att det som Jesus är ska ta form i hur vi ska leva våra liv? Så riktas blicken inte till vad du ska göra, vad du ska göra, vad du ska göra, utan Paulus blick riktar sig till mitt eget liv och ställer frågan, hur kan du, Håkan, ta plats och leva ett liv där du inte hävdar dig själv? Eller ställer dig själv fåfängt i centrum och jagar andras beröm och bekräftelse? Där du försöker hitta det där ödmjuka livet där du sätter andra högre än dig själv. Där du inte bara tänker på ditt eget bästa, vårt naturliga liksom, utgångsläge i livet. Att se till våra egna behov. Utan se också till andra. Det där sinnelaget som Paulus pratar om visar Jesus om och om igen i evangeliets berättelser i mötet med andra. Det är han som säger i Lukas, det 22 kapitlet, att när lärjungarna har bråkat om vem som är viktigast då, just häver fram sig själva i den berättelsen, så säger han, kungarna uppträder som herrar över sina folk. Och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Det är ju som en återberättning av vår tids olika politiska ledare. Men med er är det annorlunda. Jag vill höra det igen. Med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara den som den yngste. Och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Och så säger Jesus om sig själv. Jag är mitt ibland er som er tjänare. Så när Paulus säger låt det sinnelaget råda hos er, så är det detta vi har att ta rygg på. Inte en tro att vi genom makt och våld eller att häva fram oss själva kommer vinna Guds rikes fördelar i den här världen. Guds rike gör sig synligt mitt i det som är våran vardag. Så vår vision som kristna i det här samhället är att ta rygg på Jesus in i de olika miljöer där vi rör oss. I våra böner, i vår familj, på vår arbetsplats, i skolan, in i de politiska uppdragen om du har några, in i det som är ditt samhällsengagemang och liv. Att ta med den där bönen, Jesus, hur kan jag ta rygg på dig och förmedla din tröst, din uppmuntran, din kärlek. Hur kan jag vara en del av att med andra vara medskapare till det du vill i den här världen? Den här texten landar rakt in i våran vardag från Filipperbrevet. Den säger att kristen tro levs i vardagsliv, i verkliga mänskliga relationer. Att våldet inte kommer lösa de knutar som är de djupast svåraste i vårt samhälle. Utan det är en annan kraft från Gud som kommer kunna lösa det. Och därför så är ju min oro för mig själv och oss alla. Det är om vår vägledning landar i AIs genererade intryck som kommer vår väg. Om det skulle vara de där orden och korta glimtarna och filmsnuttarna och slogan som ska vara vår vägledning kring hur vi ska förstå vad det innebär att följa Jesus, så kommer vi förmodligen utveckla olika åsiktspaket som vi tänker är samma som vår kristna enhet. Så de som inte uppfattar de sakerna som jag själv kommer jag fördöma som något annat än kristet. Och vice versa. Jag tror Gud vill visa oss en annan väg. Och jag tror det här är en av de stora utmaningarna för oss. Att liksom gå de spåren. Att koka ner oss i de olika kommentatorsfälten och tänka, nu måste jag ta ställningen för eller emot, ja eller nej, si eller så. och börja avkräva andra samma ställningstaganden. Jag tror det är ställningstagande vi har att göra det. Jag är i grunden och vill vara en Jesusbekännare som lever i relation till kyrkans urhistoria där Bibeln växte fram. Texterna blev avgörande för att förstå vem Jesus var. De vill jag läsa. De vill jag förhålla mig till. De vill jag be och samtala utifrån så att jag förstår vad det innebär att följa Jesus idag där jag bor. I de där nära relationerna där jag faktiskt har möjlighet att påverka på riktigt. Att kliva in i den här vackra visionen och göra den här världen till en annan plats som få smak av det där riket som är annorlunda än den här världens rika. Som bär frukten och smaken av vem Jesus är. Det är min längtan och det är min förhoppning att vi vill tillsammans vara människor som tar rygg på det som församling. Och hjälper varandra att värja oss från förenklingarna. Från de snabba svaren som går in lite mer i tuggmotstånd. För den här översköljningen av information som vi alla lever med har en kraft med sig att försöka dela upp oss snabbt i för eller emot utan att vi har speciellt mycket tankar eller kunskap om det. Och då kanske vi kan också ibland, som jag har försökt göra en del den här veckan, ta steget tillbaka och säga att jag behöver inte. Jag behöver inte ha färdiga åsikter om allt. Men det jag behöver, det är att kliva in och göra skillnad där jag lever mitt liv. Det jag behöver är att be Jesus, låt mina händer få vara med och förmedla den där trösten ifrån dig. In i min familj där jag lever mitt liv. En predikan som jag hoppas leder till lite mer tankar och samtal. Vi ber. Ja, Jesus, du vet vad som växer i våra liv utifrån det jag har pratat om idag. Jag ber att du hjälper oss att ta den väg du har visat oss hit till som baptister. Samtala, be, dela. Med blicken att du ska vara i centrum. Att vi ska sätta händerna till och med våra liv gå in och vara med och skapa en bättre värld utifrån att ditt rike förvandlar oss. Hjälp oss att avslöja det som är falska bilder av vad du vill. Hjälp oss att se att du inte har tänkt oss för den där maktpositionen som tvingar på andra det som vi själva ser som viktigast. Utan låt oss få fortsätta gå din väg och bjuda in människor i den vackra förvandlingen i mötet med dig. Och låt det fortsätta bära våra liv. Vi ber det. I Jesu namn. Amen. Utifrån min snabba odyssé i kyrkohistoria kan jag också säga så här. Va? Vi har fantastiska syskon i tron i de andra kyrkorna i den här stan. Svenska kyrkan går till val den här söndagen utifrån sina övertygelser hur man har organiserat sin kyrka. Blev fri från staten år 2000 den 1 januari och har en särställning fortfarande, men där möter jag vänner, syskon, bärare av just den där bekännelsen och längtan efter att delta i det Jesus gör. Och jag gör det i de andra kyrkorna också. Så pushningen av baptistisk teologi den här morgonen innebär inte ett nedsättande av andras vägval.